Vi ska börja i Lukas evangelium, alldeles på slutet, 24 kapitlet och 44 vers. Lukas 24 och 44. Jesus träffar sina lärjungar på dagen efter uppståndelsen. Och han sa till dem: detta är vad jag sa till er medan jag ännu var hos er. Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna. Sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna. Och han sa till dem: det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. Vilken sammanfattning av Gamla testamentet. Är det någon mer än jag som har varit hjärnskakning av den här texten? Alltså, det handlar om att Jesus måste lida och dö och uppstå för vår skull. Om vi nu tar det här på allvar och börjar läsa i Gamla testamentet, så måste vi ha klart för oss att det vi läser är i en mening en kodad text. Man behöver någon sorts lösenord, eller det jag brukar kalla pinkod, för att kunna lösa upp och se vad som döljer sig också bakom det som man ser först. Det är inte så att det man ser först är fel, men på samma sätt som vi kämpar livet igenom med att se Guds fotspår i våra egna liv, det som vi lever varje dag, så får vi också kämpa för att hitta Guds vägar i hans ord. Och det är på ett sätt en trovärdighet hos skriften, att den handlar om fred och krig. Den handlar om allt möjligt som kan glädja oss människor eller drabba oss människor. Så vi gör ett litet försök. Vi mellanlandar i psalmernas bok, 14:e psalmen från början. För sångmästaren av David. Dårarna säger i sitt hjärta: det finns ingen Gud. Onda och avskyvärda är deras gärningar. Det finns ingen som gör det goda. Herren blickar ner från himlen på människors barn för att se om det finns någon förståndig, någon som söker Gud. Men alla har avfallit, alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. Förstår de ingenting, alla dessa ogärningsmän? Det som äter mitt folk som om de åt bröd och inte åkallar Herren. Där grips de av förfäran, ty Gud är hos de rättfärdiga släkte. Den betrycktes råd hånar ni, ty Herren är hans tillflykt. O, att det från Sion kom frälsning för Israel. När Herren gör slut på sitt folks fångenskap, så då ska Jakob jubla, Israel glädja sig. Dåren är ju en person som man möter här och där i framförallt Gamla testamentet. Han dyker upp rätt så ofta i Ordspråksboken, och här är det nu en psalm där vi också träffar dåren. Och så småningom, när man har läst om honom ett tag, så inser man att det handlar inte om en person med lågt IQ, utan det är kanske snarare tvärtom. Det är ofta en multibegåvad person som i kraft av sin slughet och sin smartness och sin energi. Kan sätta allt vad Gud har sagt och tänkt sätta det ur spel. Det kan vara en människa som är beredd att gå över lik för att nå sina mål. Dåren. Men psalmen handlar inte om dåren. Han behöver ingen hyllningssång. Utan vi kanske, om vi inte är dårar, vill säga, så vi kanske behöver få ett signalement på dåren. Men psalmen handlar om något annat. Det dyker upp alldeles på slutet. Att det från Sion kom frälsning för Israel. Det här är alltså en psalm som är profetisk. Det är nog de flesta psalmer. Och den talar om tidens avslutning. Därför att dåren är vid det laget multinationell. Globala dårar kommer vi att få se om vi inte gör det redan. Och dessa äter Guds folk. Det kan handla både om bekännande kristna, men kanske framför allt om Israel. Men så ska det komma frälsning för Israel. Och det är att Herren kommer tillbaka. Och vi ser att Herren kommer tillbaka för att rädda sitt folk. Och han kommer att hamna i Jerusalem. Psalmen handlar alltså om historiens slut och vad som kommer att ske med Israel och runt omkring Israel. Världens nationer kommer alla att samfällt utveckla en fiendskap mot Guds folk. Och kyrkan har vid 2000 år försökt att bevisa för Gud att Gud valde fel folk. Utan tanken är ju ofta den att ja, Gud valde, men det blev inte så bra. De gjorde inte som han ville. Och då såg han sig om efter ett annat råmaterial att jobba med. Och då fick det bli du och jag istället. Vi är inte frälsta istället för Israel. Utan vi har fått medborgarskap med det heliga. Och det skriver Paulus i Efesierbrevet. Det är nog alldeles sant. Men alltså om vi är lite uppmärksamma när vi läser så ser vi att det går att hämta ganska mycket tankar och information ur en enda kort text. Sen vidtar ju den intressanta fortsättningen som handlar om att man måste kolla om man läste rätt. Man ska aldrig bygga en teologi på enstaka bibelord. Alla viktiga sanningar i skriften finns på många ställen. Och det är en välsignelse att vi har fri tillgång till biblar och vi kan leta. Vi ska ta ut en tanke till ur den här skriften innan vi lämnar den. Alla har avfallit. Vi påminner oss Jesu liknelse om den här änkan som gjorde livet surt för en orättfärdig domare. Hon tjatade på honom så han till sist tyckte att jag får väl ge henne rätt för att jag vill bli av med henne. Och så säger Jesus, ska människosonen finna tro när han kommer tillbaka? Vi bläddrar och hamnar då i Matteus 24 kapitel. Matteus 24, med början i den tredje versen. När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade: säg oss, när ska detta ske? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Jesus svarade: se till att ingen bedrar er. Ty många ska komma i mitt namn och säga: jag är Messias. Och de ska leda många vilse. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända. Men därmed har slutet ännu inte kommit. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Och det ska bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på födslovåndorna. Då ska man utlämna er till att misshandlas och dödas. Och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då ska många komma på fall. Och de ska förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Och detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan ska slutet komma. Lärjungarna frågar: när kommer detta att ske? Det här som du har talat om, förverkligandet av Guds rike och frid och fred och nåd och kärlek. När kommer detta att ske? Och Jesus svar låter ju som ett goddag yxskaft. Han säger: se till så ingen bedrar er. Det har svaret på frågan. Se till så ingen bedrar er. Och det är så, när vi börjar läsa de viktiga eskatologiska texterna i Nya testamentet. Eskatologi handlar ju om läran om tidens avslut. När vi läser de texterna så återkommer den här kommentaren så ofta: se till så ingen bedrar er. Den sista tiden kommer att bli en väldigt lurig tid. Man måste vara vaksam. När jag var ny i tron, för jag var en gång i tiden, så kallade jag mig för ateist. Och jag fick kommentaren av en pingstpastor när jag sa att jag hade varit ateist. Och sa: dårarna säger i sina hjärtan, det finns ingen Gud. Ja. Men den här bilden som Jesus ger nu, den är förunderligt dubbelexponerad. Evangeliet går ut och går ett oerhört segertåg över hela världen. Och samtidigt sker det ett starkt avfall ifrån tro. Evangeliet går ju som en våg ut över jorden. Man släpper en sten över Jerusalem ungefär, så blir det en vågfront som får andra båtar att guppa lite. Och den vågfronten, den går över hela världen. Och till sist så kommer den till Jerusalem. Ni ska föra evangelium till jordens yttersta gräns. Ja, var låg den och var ligger den? Precis där de stod, nämligen på Oljeberget, öster om Jerusalem. Men samtidigt sker det ett avfall. Och det sker i de folk som har varit kristna. olika tankebyggnader och tankekonstruktioner gör att man inte längre är så säker på sin sak. Kanske nästan för säkerhets skull slutar att tala om denne Jesus. De länder som evangeliet först kom till och med idag, muslimska, och de kristna som finns kvar i de här länderna sitter ju oerhört trångt. I Egypten läser vi idag att i tidningarna att man bränner kyrkor och man dödar kristna. Och det finns de som har gett uttryck åt den förvåning att vi som kristna inte mer frågar efter vad som händer med våra trossyskon. Men du vet, så länge man inte har livet ihop med Gud så är allting oordning. Och det blir mycket, det är mycket dryckenskap och det är mycket droger och det är mycket sexmissbruk och det är mycket missbruk av nästan allt som går att missbruka. Och det i sin tur skapar nöd. Men så kommer evangeliet. Och folk får plötsligt ett riktmärke, andra prioriteringar, ett helt nytt sätt att leva, ett alternativ. Och när man går in i det alternativet så uppstår det välstånd. Och där välståndet uppstår, där avfaller människor. Jag ska göra ett mellanstick i femte Mosebok 32. Hela den salmen är en profetia som Mose uttalar kort före sin död. Den handlar om Israels framtidshistoria. Och eftersom Mose sa det här någon gång på 1400-talet före Kristus så har vi alltså en observationstid som sträcker sig över ungefär 3400 år. Jag börjar i 9:e versen. Ty Herrens del är hans folk, Jakob är hans arvedelslott. Han fann honom i öknens land, i ödslig tjutande ödemark. Han omslöt honom och tog honom i sin vård. Han bevarade honom som sin ögonsten. Liksom en örn väcker upp sitt bo och svävar över sina unga, så bredde han ut sina vingar och tog emot honom och bar honom på sina fjädrar. Låt Herren ledde honom, ingen främmande gud i hans sida. Han lät honom fara fram över landets höjder och han fick äta av markens gröda. Han lät honom suga honung ur hälleberget och olja ur den hårda klippan. Han gav honom gräddmjölk av kor, sötmjölk av får tillsammans med det bästa av lamm, baggar från Basan och bockar, det bästa och märgfullaste vete. Druvors blod drack du, skummande vin. Då blev Jesus fet och slog bakut. Du blev fet och tjock och stinn. Han övergav Gud sin skapare och föraktade sin frälsningsklippa. De retade honom genom främmande gudar. Med vidrigheter väckte de hans vrede. De offrade åt onda andar som inte är Gud. Åt gudar som de inte kände. Nya gudar som nyss kommit till och som era fäder ej fruktade. Du övergav klippan som födde dig. Du glömde Gud som gav dig livet. Herren såg detta och förkastade det. Eftersom hans söner och döttrar hade kränkt honom. Han sa, jag vill dölja mitt ansikte för dem. Jag vill se vilket slut de får. Ty de är ett förvänt släkte, barn utan trohet. De har retat mig med gudar som inte är gudar. väckt min vrede med sina tomma avgudar. Därför ska jag reta dem med det som inte är ett folk. Med ett dåraktigt hedna folk ska jag väcka deras förtret. Herren utväljer ett folk och ett land. Och när folket kommer in i mjölkens och honungens land, så blir människorna rika. Och för rikedomens skull slår man bakut. Och de av oss som är så pass gamla så vi minns hur det var för 50-60 år sedan, vi säger att ja, men det här är precis det jag har sett här i Sverige. Ja, fastän de hade kunskap om Gud, ärade de honom inte som Gud eller tackade honom. Gud väcker då ett annat folk. Han låter budskapet om hans rike gå ut till ett dåraktigt hedna folk. Vad var det dåraktiga med detta hela folk som är naturligtvis är kyrkan? Jo, den sa Gud har tagit oss istället för Israel. Gud har släppt Israel. Som om Gud kunde göra fel. Och som om Gud inte visste från början hur det skulle gå. Jo, det gjorde han. Han kan liksom uttala allt med väldig precision. Alla mina dagar blev uppskrivna i din bok förrän någon av dem hade kommit. Psalm 139. Och en viktig poäng i det som Jesus säger när han talar med lärjungarna på Olivberget, det är att det ska komma väldigt många falska messiasgestalter. Och det har vi kanske inte sett så mycket av hittills. Men det kommer säkert. Vi håller på att vänja oss vid superpredikanter med en egen flotta av jetplan som kör på honom, som det ju oftast är, till 70, 80, 90 länder. När det står att han predikar i 70 länder, så är det ibland så att man kan inte ha honom i ett och samma land för länge, utan man måste exportera. Se till så ingen bedrar er. Falska profeter. Och Jesus talar lite tidigare i Matteus evangelium. I 7:e kapitlet, alltså slutet på bergspredikan. Jag börjar i den 15:e versen. Akta er för de falska profeterna som kommer till er klädda som får, men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar. Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt. Och inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Ett träd som inte bär god frukt blir nedhugget och kastat i elden. Alltså ska ni känna igen den på deras frukt. Inte ska var och en som säger herre, herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske faders vilja. Många ska säga till mig på den dagen, herre, herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då ska jag säga dem sanningen. Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa. De sista verserna här, 22 och 23, är en rysare som ofta dyker upp i själavårdssamtal. Har jag gjort tillräckligt? Det räcker ju inte med att säga halleluja, utan man måste ju göra det också. Och frågan är om jag får godkänt. Jag kunde ju alltid ha gjort mer än jag gjorde. Och så tar man en sån text till inteckning för att det är gärningarna som frälser oss och inte Kristus. Men vi ska inte bryta ut de där två verserna ur sitt sammanhang, utan sammanhanget är att det handlar om falska profeter. Och vad är det som är falskt hos de falska profeterna? Jo, det är motivationen. Vad är det som driver honom eller henne? Nu när jag är hos er och gästar er, så måste ni ta ställning till om jag drivs av personliga vinstintressen. Är jag här därför att jag håller på att bygga ett eget imperium? Eller är jag här för att ge er glädje i Kristus? Därför att det går att klä ut sig. Det går att göra om vargar så att de ser ut som får. De bräker som får, de krullhåriga som får, de springer sin väg som får. Överhuvudtaget är det mesta fåraktigt. Utom just motivet. Och då säger Jesus så här att det finns en god regel att gå efter. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt. Ett dåligt träd kan inte bära god frukt. Och då måste man alltså se efter vad är hans eller hennes intresse. Och med vad smittar han eller hon sin omgivning? Det här med de falska profeterna är ofta lättare att avläsa hos profetens ifråga lärjungar. De brukar ofta gå längre än sin läromästare. Och frågan är, är det kärlek? Eller är det vinst? Och auktoriteten i Jesu namn, om vi nu ska snudda vid ämnet nådegåvor, auktoriteten i Jesu namn är så stor så att det går att missbruka den. Det går alltså att få saker och ting att hända som om allt var okej. Man kan inte bedöma utifrån hur många personer som blivit andedöpta eller hur många personer som fått den ena eller andra välsignelsen in i sitt liv. Jag träffade en gång en kvinna. Hon höll fram sina båda händer och sa, tänk dig nu att det här är min make. Han kan slå mig gul och blå på söndag morgon. Sen går han till kyrkan och lägger samma händer på folk. Och de blir andedöpta. Kan du förklara det för mig? Nej, det kan jag. Så att det är renheten det handlar om, inte vad som händer eller sker. Vi ska förflytta oss till Paulus igen, läsa lite grann i andra Thessalonikerbrevet. 2 Tess 3. Jag började läsa i den 6:e versen, läser 6-12. Bröder, vi uppmanar er i vår Herre Jesu Kristi namn att hålla er borta från varje broder som lever oordentligt och inte följer de lärdomar som de har fått av oss. Ni vet själva hur man bör följa vårt exempel. Vi levde inte oordentligt hos er. Vi åt inte hos någon utan att betala för oss. När vi arbetade hårt natt och dag för att inte ligga någon av er till last. Inte så att vi saknade rätt till lön. Men vi ville ge er ett exempel att följa. När vi var hos er gav vi er också den föreskriften att den som inte vill arbeta inte heller ska äta. Men nu hör vi att en del bland er lever oordentligt. De arbetar inte utan går bara och drar. Sådana befaller och förmanar vi i Herren Jesus Kristus att de ska arbeta och hålla sig lugna och äta sitt eget bröd. Det här uttalar Paulus en regel som man tycker nästan känns lite skrämmande. Den som inte vill arbeta ska heller inte äta. Men det var tydligen så i Thessaloniki att där var man så inställd på Jesu förestående återkomst att man slutade att jobba. Och när det visar sig att Jesus dröjer så börjar man att parasitera på dem som fortfarande jobbar. Ja, måste säga att jag har startat en bibelskola en gång i världen i Mölndal. Och dit kom det många härliga och underbara kristna människor. Men det kom också väldigt många som tjuvåkte. Jag menar, att gå en sån kurs kräver någon sorts betalning. Om vi serverar mat till lunch så fanns det alltid de som utgick från början till att det skulle bli en skvätt över så att de kunde ta för sig. Så att det var många som sprang i köket och skulle liksom gratis åka. Men vi backar lite grann till 2 kapitlet. Där ska vi börja läsa i den 1:a versen. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom ber vi er bröder att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda vare sig av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Så kommer det igen. Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma. Och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram. Motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt. Så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Kommer ni inte ihåg att jag sa er detta när jag ännu var hos er? Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Sedan ska den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra när han visar sig i sin ankomst. Här ger nu Paulus en uppmaning. Han talar om lite grann för oss att vi kan se vad klockan är slagen. Bli inte uppskrämda av rykten om att jorden ska gå under. Den gick under förra året, två gånger tror jag, i en sekt i USA. Utan istället så måste vi lära oss att urskilja avfallet. Och det är inte svårt, det är bara att se runt omkring sig. Som land har vi avfallit ifrån det här. Men i varje land som redan så att säga gått in under det stora avfallets villkor, så kommer Gud att behålla en kvarleva. Och det är därför att den kvarlevan på något sätt ska bära hela folket inför Gud. Att vi samlas här idag, att vi sjunger till Herrens ära och läser i hans ord, det har en återverkan på hela det samhälle som vi lever i. Vi kan inte mäta den, vi kan inte räkna den, men den finns. Och därför är det viktigt, om nu den avkristning som pågår, om den nu kommer att leda till ett stort avfall, så måste vi förstå att det har en väldig betydelse att de som finns kvar är överlåtna i sin tro. Men tanken är ju den där som nu Paulus förmedlar, att Jesus kan inte komma i eftermiddag, för vi har fortfarande inte sett laglöshetens människa, den laglöse. Han som många kommer att tro är Messias. Så många att när den verkliga Messias står där, så tappar alla hakan med en smäll. Va? Är det du som är Jesus? Vi trodde det var han. Vi ska kolla med profeten Jesaja, 11 kapitlet. För där beskrivs mötet mellan den återkomne Kristus och laglöshetens människa, antikrist. Första till femte vers. Men ett skott ska skjuta upp ur Isaks avhuggna stam. En telning från hans rötter ska bära frukt. Över honom ska Herrens ande vila. Anden med vishet och förstånd. Anden med råd och styrka. Anden med kunskap och fruktan för Herren. Han ska ha sin glädje i Herrens fruktan. Han ska inte döma efter vad ögonen ser, eller utöva lag efter vad öronen hör, utan med rättfärdighet ska han döma de fattiga. Med rättvisa ska få rätt åt det ödmjuka på jorden. Han ska slå jorden med sin muns stav, med sina läppars andedräkt döda de ogudaktiga. Rättfärdighet ska vara bältet runt hans midja, trofasthet bältet om hans höfter. Första dagen, uppståndelsedagen, när Jesus möter lärjungarna bakom låsta dörrar, så andas han på honom. Ta emot helig ande, säger han. Och de blir genast mera levande än vad de var förut. De fick nog att låsa upp dörren och gå ut. Men när Herren andas samma ande direkt på den laglöse så dör han. Lägger du en planka i vatten så ruttnar den. Men vattnar du en växt så växer det. Det är samma vatten. Men det som är dött reagerar på ett sätt och det som lever reagerar på ett annat. Vi sammanfattar nu det här i några enkla punkter. Punkt nummer ett. Evangeliet ska nå ut till alla folk innan slutskedet. Och nummer två. Evangeliet för folken till ordning och trofasthet. Det är sällan brist på mat som gör att människor svälter, utan det är korruption. Om vi nu tittar på det fantastiska miraklet med Kina, vad är det som har hänt? Jo, evangeliet går ut. Och plötsligt så finns det en vilja att dela med sig och att skapa något bestående. En omsorg om barn och barnbarn kanske. Det enda barn som man får lov att föda. Men inget skapar värre nöd än korruption. Därför är det en varningssignal när vi börjar möta detta i vårt eget land. Att det går att köpa tjänstemäns det går att köpa tjänstemännens gärningar. Den tredje punkten är denna. När folken blir rika så avfaller det. Precis som Israel. Hela historien kan ju ses som en ökenvandring i torftighet, i fattighet. Så kommer evangeliet att slå pannan och välståndet nästan exploderar. Och då blir vi så smarta och så klyftiga och så förträffliga att vi säger tack och adjö till Gud. Avfallet drivs av det som Paulus kallar laglöshetens hemlighet. Och den kan vi också se runt omkring oss. Inte minst gör vi det i våra kyrkor. Vi vågar inte tala om synd. Eller rättare sagt, vi vågar inte tala om frälsning. För vi vågar inte säga till människor att det finns skuld och synd som man inte kan fixa på egen hand. Sedan vi införde fri abort i Sverige, så har vi alltså reducerat vår folkmängd med ungefär 1 miljon personer. Vi vågar inte tala om det här. Därför att laglöshetens hemlighet är verksam. I det samhälle där vi lever, det som har övergett Gud, där är det laglösheten rakt av. Det finns saker som är förbjudna att tala om. Men i Guds församling är det ju inte så. Jag menar, jag har assisterat på operationer där man tog ut levande foster. Det ingick i min läkarutbildning, jag kom inte ifrån. Men jag har fått förlåtelse. Och det visar på något blandar ihop laglöshet och nåd. För båda sätter lagen ur kraft. Men de gör det på helt olika sätt. Laglösheten gör det genom att förtiga ett faktum, vilket alltså är en lögnens mekanism. Medan nåden bejakar vad som har hänt och Kristus löser oss genom att ta emot vår skuld. Och detta är det allvarliga. Att humanismen som sätter människan i centrum har fått ett sådant insteg i våra kretsar. För humanismen fungerar som laglöshetens hemlighet. När laglösheten är så genomförd att den är självklar över hela jorden, då kommer den laglös. Det kan gå väldigt fort. I Facebook-sammanhang kanske det går att fixa på en eftermiddag. Vad vet jag. Men här har vi alltså tecknet i vår egen krets. Och när avfallet sker så kommer också fiendskapen mot Israel att växa till nya rekordnivåer. Och vi ska läsa slutet på Sakarja, 14 kapitlet. Det är Bibelns tydligaste och bästa beskrivning av Jesu återkomst. Sakarja 14:1. Se, Herrens dag kommer. Då ska man dela bytet bland er. Jag ska samla alla hedna folk till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden ska föras bort till fångenskap. Men återstoden ska inte bli utrotad. Sedan ska Herren gå ut i strid mot dessa hedna folk, så som han stred för på drabbningens dag. På den dagen ska han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem österut. Och Oljeberget ska delas mitt i tur från öster till väster till en mycket stor dal. Genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder. Och ni ska fly ner i dalen mellan mina berg. Ty dalen mellan bergen ska sträcka sig till Atsel. Ni ska fly som när ni flydde för jordbävningen på Usias judakungs tid. Då ska Herren, min Gud, komma och alla heliga med dig. Det ska ske på den dagen att ljuset blir borta. Himlens ljus ska förmörkas. Det blir en särskild dag, känd av Herren. Inte dag och inte natt. Men det ska ske att när aftonen kommer blir det ljust. Det ska ske på den dagen att rinnande vatten ska gå ut från Jerusalem. Ena hälften mot östra havet och andra hälften mot västra havet. Både sommar och vinter ska det vara så. Herren ska vara konung över hela jorden. På den dagen ska det ske. Herren är en och hans namn är ett. Hedna folken som har avfallit ifrån tron har ändå behållit i sin bakficka den kyrkliga antisemitismen, den som kyrkan har odlat i 2000 år, delvis fortfarande odlat. Och då går man till samfällt angrepp. Israel har varit skingrat ut över jordens yta. Israel har kommit tillbaka. Men de har Jerusalem och det ska vi ta ifrån. Det är ju påfallande likt så likt att man känner att det här är en mycket realistisk beskrivning av läget idag. Men när nu de avfallna hedna nationerna har lyckats erövrat denna stad ifrån detta lilla land och detta lilla folk, då står det plötsligt en väldig gestalt på Olivberg. Hans ankomst hade ingen räknat med. Och som vi läste i den 14 salmen, han kommer för att rädda Israel. Han är Israels kung. Och vi kan mycket väl få åtnjuta hans herravälde om vi bara fattar att vi har fått medborgarskap tillsammans med det heliga. Judarna kommer att säga, va? Alltså det var han i alla fall. Vad ska vi ta oss till? Och hedningarna kommer att säga, jaha, det här hade ju oförklarat. Vi hade ju inte räknat med att han, när han kommer, skulle komma för judarnas skull. I den situationen kan Israel be om nåd. Hedningarna kan också be om nåd. Men när det gäller hedningarna, när det gäller oss, så har Gud avsagt sig en viktig del av den dom som ska skipas. Därför att han säger till Abraham, den som förbannar dig ska jag förbanna. Israels folk har varit skingrat ut över jordens yta. Ingen välsignade dem. Före andra världskriget hade man en konferens i en schweizisk stad som heter Evian, ligger vid franska gränsen. Och där var frågan hur många judiska flyktingar som de olika länderna var beredda att ta emot. Ingen var välkommen. Inte någonstans. Efter kriget fanns det i storleksordningen 300 000 judar som hade förlorat allt, precis allt. Och nu var frågan aktuell en gång i FN. Kan någon ta emot judar? Alla sa nej. Och England som hade lovat att upprätta ett nationalhem, som de kallade det, för judar i Palestina, var de som ropade nej högst av alla. Antisemitismen var generell. Och när nu hedningarna till sin förfäran måste be om nåd, så måste de också be Israel om nåd. Det är bara Israel som kan säga, Herre, du har lovat att förbanna dem som förbannar oss. Men vi ber att du välsignar så som du har välsignat oss. När Herren kallar Israels folk i Sinai berg, så säger han, ni ska vara för mig ett folk av präster. Ett folk av präster och ett heligt folk. Och det prästadömet får vi antagligen se när Herren står på Olivberg. Fader, vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud. Herre, det är så underbart och så underligt att ditt ord stämmer så väldigt väl. Att du beskriver tusentals år i förväg vad som ska komma att ske. Och hur? Vi ber dig här att du ska ge oss lite detektivförmåga att läsa ditt ord och se vad som faktiskt står där, men som glider förbi det för att det inte ropas ut ifrån bergen utan det viskas i dalar. Herre, vi ber dig också att du ska hjälpa våra församlingar att träda ut ur laglöshetens hemlighet. För den söver ner oss. Att vi ska kunna tala om skuld. Och i nästa andetag tala om frälsning och försoning. Herre, nu har jag nämnt frågan om abort. Här finns kanske människor som har gjort abort. Eller har barn eller anhöriga som har gjort det. Och nu ber vi att den frågan ska vara innesluten i din barmhärtiga rättsskipning. Jag ber att var en som har den problematiken eller något liknande ska kunna lämna det till dig och låta det vara det. Ja, vi ber för var och en som har bett i 50 år för en och samma synd. Du ska ge henne eller honom hjälp att sluta. Utan vi ber istället att du ska ge frid i samvetet åt den människa som du redan har förklarat rättfärdig i kraft av evangelium. Herre, låt det här huset, den här kyrkan få vara en oas. Det finns mycket nöd också där gräset är välkrypt och häckarna är prydliga. Tack Herre att vi får gå till dig och tala med dig om det som verkligen berör oss på djupet. Amen. I Jesu namn.